Det här är Ekots lördagsintervju den här veckan med Liberalernas partiledare Johan Persson. Johar Bendjelloul heter jag. Ja, välkommen hit Johan Persson.
Tack så mycket.
Du, vi spelade in det här på fredagen och igår kväll i SVTs Aktuellt så hörde jag dig använda ordet folkmord. Är Rysslands agerande i Ukraina ett folkmord?
Ja, jag tycker man kan beteckna det som det. Den ryska aggressionen som man ska komma ihåg inleddes mot Ukraina 2014 redan. Den har ju nått nu en nivå som är rent slaktande av civila människor och man saknar ju all respekt för krigets lagar och det är det man nu gör med det ukrainska folket är ju att krossa dem och deras stat till underkastelse och det är ju klart att det är ju Röda armén och under despoten Putins ledning är fruktansvärt och jag tycker man ska kalla saker vid sitt rätta ord även om man då kan få juridiska komplikationer av det.
Så folkmord är ett begrepp du är beredd att använda när det gäller Rysslands agerande?
Ja, det tycker jag. Jag har svårt att beteckna det på ett annat sätt.
För det är ju så att det här är ett begrepp som tillkom inför Nürnbergrättegångarna och det är ett av folkrättens tyngsta begrepp som innebär förpliktelser om man använder det. Det finns ju då också en skyldighet för världssamfundet att stoppa folkmord. Vilken skillnad gör det om man använder den här beskrivningen?
Ja, jag tycker att det är väldigt bra att demokratier nu gör allt för att stödja det ukrainska folket i att stå emot och så långt man kan slå tillbaka mot det här ryska folkrättsvidriga angreppet. Och jag tillhör ju de som tycker att Sverige borde kunna skicka mera vapen och blir glad när flera andra länder ställer upp och gör detta.
Om man tar det här begreppet då, Kanadas parlament röstade ju nyligen för att Rysslands gärningar i Ukraina ska beskrivas som ett folkmord. Borde det svenska parlamentet göra samma sak?
Det där är ju lite känsligt i Sverige vilka ord man använder. Det var ju frågan om det var en invasion nyss och regeringen tycker det är jobbigt. Och man kan tycka att ja, någon i anhängning gjort det här så frågar ju folk om det var om det skulle skada Sverige och skapa destabilisering om vi ansökte i NATO. Och så att jag tycker att det är viktigt att så här... Ryssland ska stoppas, man ska åka hem, de ska packa om sina väskor, de ska tas till Haag och dömas.
Men det jag frågar är, tycker Liberalerna att riksdagen borde anta någon slags resolution om att det här är ett folkmord det som Ryssland uträttar?
Vi har fullt upp nu med att driva på från Liberalernas sida med att vi ska skicka, tycker vi, mera vapen, stoppa olja- och gasimport, se till att man än mer isolerar och att på andra sätt stödja det ukrainska folket. Men så det... jag har inget förslag. Vi har inte lagt den motionen om att ha särskilt vikt att fastställa som det. Det viktigaste är att stoppa Ryssland.
Ja, men vad tycker du? Är det ett folkmord?
Alltså, min uppfattning är att det är betecknat som ett folkmord.
Ja, då blir ju frågan då om man tycker det. Alltså, vid vilken punkt borde omvärlden ingripa mer än att bara skicka vapen? När borde man bidra också med militära insatser?
Vi är ju av den skarpa åsikten att vi ska skicka mera vapen från Liberalerna. Vi bör göra mera för att också skicka ekonomiskt stöd så man kan anskaffa vapen. Det är ju en ganska sargad ekonomi i detta fruktansvärda krig vi ser i Ukraina. Och vi välkomnar ju när andra länder skickar mera vapen så att man ska kunna försvara sig.
Men när, när uppstår den här moraliska förpliktelsen att man också måste ingripa med trupp eller flygvapen eller vad det kan vara?
Ja, just nu så är ju den diskussion som pågår. Sverige har väl inte riktigt de resurserna just nu. Men jag tror att vi kan skicka mer av det som vi har. Vi måste ju samtidigt vara noga med att komma ihåg att vi har ju ett eget tufft läge där vi nu diskuterar huruvida Sverige ska gå med i NATO nu, vilket Liberalerna tycker.
Och, då är det klart
att, i den risksituationen så är det viktigt att vi också har resurser att kunna försvara oss. För det är många som varnar för, tyvärr inte så konstigt, att vi hamnar ett väldigt utsatt läge inför en ansökan, under en ansökan och innan vi blir med.
Ja, du talade om mer vapen. Vilka vapen?
Men Sverige har ju mer resurser av det som man kan använda från den ukrainska armén som jag verkligen imponeras av. Och det är väl mer av den typen av vapen, men jag vill inte räkna upp några vapennummer så att säga.
Hur bör Sverige hjälpa till med återuppbyggnaden av Ukraina?
Ja, dels inom ramen för det samarbete som sker inom den europeiska unionen och de givarkonferenser som är på gång. Det välkomnar vi och ett eget aktivt bistånd såklart.
Mm. Vi hörde ju president Zelensky, han höll en pressträff i Kievs tunnelbana nyligen där han då hävdade att Sverige lovat att hjälpa till att bygga upp hamnstaden Mykolajiv. Sen var ju UD lite frågande inför om det finns något sånt löfte, men hade det varit en bra idé?
Det kan faktiskt inte jag uttala mig om, men jag tycker det är bra att vi aktivt bidrar till att så snart det är möjligt återuppbygga Ukraina, människors bostäder, möjlighet att de ska kunna försörja sig själva och återgå som en nation i fred. Men det krävs ju först att det ryska angreppet kommer till en ände och att den ryska regimens ansvariga tas till Haag och ska dömas. Och där ska de betala ett skadestånd. Och efter det, då kan vi överhuvudtaget bara diskutera om vi ska häva några sanktioner.
Det var ju också några dagar efter krigsutbrottet så skickade Ukraina in en formell ansökan om medlemskap i EU. Borde Sverige driva på för att acceptera Ukraina som kandidatland som då är första steget?
Liberalerna tycker att Ukraina bör kunna få en särskild behandling här och att man öppnar det kuvertet och man lägger pappret på bordet, så att den här processen måste nu tas på största allvar.
Ja, men det här med kandidatland som då är ett viktigt första steg.
Ja, det finns ju mängder av saker där så att man inte kan uppfylla de formella reglerna, men man tar ett beslut i EU om att tillse att man börjar förbereda så att man kan bli ett kandidatland. Det tycker jag är viktigt.
När du har talat om kriget i Ukraina och i den här NATO-debatten som nu har varit, så har du använt mycket ofta en liknelse. Man ska inte vara neutral mellan brandkåren och en skogsbrand, har jag hört dig säga flera gånger. Om vi då utgår från den metaforen, på vilket sätt ska svenska brandsoldater bekämpa den här branden?
Alltså, vi är ju som nation är ju inte längre neutrala i den här konflikten. Det slutade vi vara när vi började skicka vapen. Då har vi markerat detta. Det spelar ju snarare tillbaka på det vikten av att vi nu i Sverige 2022 bör lämna in den ansökan till ett medlemskap i NATO som vi från Liberalernas sida tyckte varit viktigt i över 20 år. Om inte nu, när, brukar jag säga också. Och det är ju klart att den här relativismen mot NATO som är till för att försvara nordamerikanskt och europeiskt territorium för att vi ska leva i fred och frihet, det har ju, det går inte att jämföra med hur det ser ut med de aggressioner som finns mot oss, inte minst från Ryssland.
Men om vi ska prata om det där med när då, alltså borde svenska folket få säga sitt om det här på något sätt innan beslutet fattas? Folkomröstningen är ju ni emot, det vet vi, men borde man vänta till efter riksdagsvalet, så det kan bli en fråga där?
Nej, men vi menar ju på att läget nu är akut allvarligt. Sverige kommer riskera att utsättas för massiva desinformationskampanjer för att påverka detta. Jag utesluter inte, utan att veta, att det redan pågår operationer mot andra länder för att man inte ska ratificera en svensk ansökan i andra länder. I detta läge är Sverige och Finland som vi hoppas kan göra det här tillsammans i närtid. Men att vi ska vänta på valet, det är ju ändå så att rimligen kanske en ansökan inte behandlas på 2 veckor, utan det tar en stund. Det kanske är ett val emellan, men det är viktigt att in med ansökan nu. Det är farligt att stå utanför, det finns risker under tiden, men det är ännu farligare om Sverige väntar. För på ett sätt är ju Sverige kanske idag fysiskt åtminstone mot angrepp säkrare än någonsin, för den ryska röda armén har kört fast i Ukraina, och det ska vi vara tacksamma för.
Ja, men det är ändå att avvakta så att svenska folket att göra det här till en riksdagsvalsfråga som en del efterlyser. Det är ändå en fråga som kommer att påverka svenskarnas framtid och säkerhet mycket lång tid framöver. Borde man inte låta väljarna säga sitt då?
Det är en viktig säkerhetsfråga, och jag tror att en stor majoritet av svenska folket, och man märker nu att det finns en mer positiv inställning till NATO i opinionsmätningarna. Jag är ju väldigt glad att den svängningen har skett, att man ser vad Ryssland gör. Man kan inte längre tveka på att det här är en vansinnig regim som ägnar sig åt att förtrycka allt i sin närhet för egna intressens skull. Och då tror jag att det vore sämre att vi inte lämnar in ansökan nu. För det är nu Finland gör det, och vi kan inte, vi bör göra det ihop. Det vore oansvarigt att inte göra det.
När man hör den svenska debatten som har tagit fart nu när det gäller NATO, så har ju kärnvapen ofta använts som ett argument mot NATO. Vad tycker du, är det en fördel eller en nackdel för Sverige att komma under NATOs kärnvapenparaply?
Jag tror man behöver vara väldigt ärlig med att säga att när NATO utvidgades här på 90-talet så skedde ju det en tid när innan Putin hade börjat sätta igång sin rustning, upprustning. Och då när de baltiska staterna till exempel blev medlemmar så är ju det... Det skedde ju för att Ryssland då inte kunde slå tillbaka, och det som skyddar de baltiska staterna idag, det är det så kallade kärnvapenparaplyet. Det är krasst men sant.
Ja, så är kärnvapenavskräckning, är det bra också för Sverige?
Jag anser att det sätt som NATO får agera och kan agera enligt artikel 5 så är det självförsvar enligt FN-stadgans principer som det står. Och då är det viktigt tyvärr att ha kärnvapen så länge Ryssland och andra diktaturer som har blodstörst har det.
Det finns ju en liberal historia med entusiasmen för kärnvapen. Vi hörde publicisten Herbert Tingsten, tidigare folkpartiledaren, din företrädare Per Ahlmark. De ville ju ha svenska kärnvapen när det diskuterades då på 50- och 60-talen. Tingsten sa, man möter inte kärnvapenrustade fiender med pilbågar. Har han en poäng? Tingsten.
Ja, men han hade en poäng, och det var väl flera som pratade om kärnvapen på den tiden och inte bara liberala giganter. Men nu är det ju så att det är några länder inom NATO som har de här kärnvapen. Och
jag menar inte att vi ska ha svenska kärnvapen, nej. Själva principen.
Nej, men själva principen är nog ofrånkomlig. I en drömvärld så önskar jag att det inte behövdes, men nu är det ingen drömvärld. Nu är det en ganska brutal värld där jag vill påstå att den rena ondskan står mot demokratier som har rätt att försvara sin fred. Och sin frihet.
Det här att tala om ondska, är det rimligt när det gäller just detta?
Ja, men jag har väldigt svårt att se något annat när man ser hur människor slaktas i Ukraina. Det man kan inte beskriva.
Ja, men finns det inte en risk att sådana absoluta termer sen också spiller över mot människor som är ryssar som inte har det minsta med detta att göra?
Jo, ja, jag vet att det finns många ryssar som är emot detta, men de lever under hård press från diktaturen just nu och despoten Putin. Man begränsar folks rörelsefrihet, man fängslar folk, och det är ingen vacker värld.
Det här är Ekots lördagsintervju med Liberalernas partiledare Johan Persson. Vi ska prata om det som kanske inte är ditt favoritämne, men som du ändå får många frågor om, nämligen de här låga opinionssiffrorna partiet haft under lång tid. Första mätningarna visar inte riktigt än på någon Johan Persson-effekt. Det är ju lite tidigt än, ska vi säga. Vad beror det på att Liberalerna befinner sig i det här utsatta läget?
Det beror på, tror jag, att vi har haft en lite för fladdrig förhållning, ett lite för fladdrigt förhållningssätt i regeringsfrågan under den här mandatperioden. De flesta uppfattade att vi gick till val på en ny borgerlig regering, den gamla alliansen. Sen blev det inte så, och då tappade vi ett väljarstöd, och sen har vi inte riktigt kunnat hämta tillbaka det. Nu har vi ett nytt besked som är starkt om att vi behöver ett maktskifte, och där vi ska starkast möjliga liberala inslag i en ny borgerlig regering.
Ja, just det där nya beskedet då, som ju lyder att ni ska verka för en borgerlig regering även om den behöver SD-stöd i riksdagen. Det har ju funnits mycket vånda i partiet inför detta. Hur svårt var det här övervägandet för dig?
Ja, all politik är svårt när man gör... Det är ett strategiskt val. Att jag tyckte ju det även då efter förra valet personligen, att det var viktigt att acceptera och förhålla sig till de parlamentariska realiteter som finns. Till exempel att både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna hade ett ganska stort väljarstöd, och att det där måste man hantera på ett sätt genom att man ser till att de också är tvungna att bära ansvar för en regeringspolitik. Liksom.
Alltså om vi tar Sverigedemokraterna till exempel, de föreslår nyligen att man ska kunna dra tillbaka hela familjers uppehållstillstånd om en familjemedlem begår allvarliga brott. Vad tycker du då om att er tilltänkta samarbetsparti uttrycker sig så?
Ja, det är ju ingen åsikt som vi liberalerna delar. Vi försöker ju uppmärksamma och bekämpa dessa miljöer, det gängens makt råder, det klanernas makt råder, och då tycker vi det är rätt oklokt, både ideologiskt och sakligt, att ge sig på och ägna sig åt klanpolitik. Så att säga. Vi tror på individens ansvar. Den personen ska gripas, anhållas, dömas och kunna utvisas. Men man tar inte med sig mamma och mormor.
Nej, alltså den principiella frågan blir väl då, alltså, hur ska ni hitta en gemenskap med ett parti som tycker så olika när det gäller ju sådana saker som liberala principer, individens ansvar, rättsstaten och så?
Ja, nej, men det är ju klart att det blir en utmaning. Jag har ingen annan illusion om att allt regeringssamarbete oavsett form, präglas av en ansenlig verktygslåda med både kofötter och silvertejp.
Ja, om vi nu för resonemangets skull säger att ni kommer in i riksdagen även om siffrorna inte tyder på det.
Det tycker
nu.
Jag ska.
Ja, vi gör så i den här intervjun nu. Då finns det ju en majoritet M, KD, SD och L som gör Ulf Kristersson till statsminister. Hur viktigt är det sen för er att sitta i regeringen där?
Vi har ju det som mål. Vi har ju nästan alltid som mål att sitta i en regering. Vi har ju suttit faktiskt i alla borgerliga regeringar de sista årtiondena. Och ja, jag tror var vi helt ensamma faktiskt i regeringen, Liberalerna, Folkpartiet som heter då. Och det tycker vi är bra. Men det kräver att det finns ett stabilt och ett hållbart regeringsunderlag. Sen blir det ju inte lätt, som jag svarade på nyss. Men vi klart att Liberalerna ska ingå i regeringen.
Vi tar till exempel Ebba Busch har ju sagt att hon helst inte vill det. Att hon inte vill ha med vare sig er eller SD. Inget LSD, som hon uttryckte.
Ja, det kanske hon har sagt.
Vad talar för att ni skulle få?
Men jag ska ju vara naturligtvis lite ödmjuk som ny partiledare, men jag vill också säga att det är ju ingen hemlighet att Liberalerna gärna sitter i en helt egen regering, men det kommer ju ta ett tag innan jag når upp i Macron-siffror, om jag uttrycker mig milt.
Ja, det vet du att det inte kommer att ske ändå. Men alltså det jag undrar är, vad är det som talar för att Liberalerna i viktiga frågor skulle på något sätt kunna diktera villkoren i förhandlingar om ni är så små?
Jag vet ju om att i allt samarbete så är det ju hur man för fram politik, hur angelägen politiken är i sak. Och sanningen är ju den att ofta så när man lyssnar på politisk debatt så blir det väldigt så att säga, svartvita svar. Några frågor är ju väldigt enkla som är svartvita. Ska man ansöka om medlemskap i NATO just nu? Svaret är ja. Men mycket politik är ju mer komplex, och då tycker jag att vi har en väldigt klok politik för att möta de utmaningar och samhällsproblem som Sverige står inför. De är ganska många, och då känner jag inget dåligt självförtroende i troen att vi skulle kunna få igenom en hel del av vår politik.
Ja, de här låga opinionssiffrorna har ju pågått under ganska lång tid, och du har ju varit en central gestalt i Liberalerna under väldigt lång tid. Du har varit talesperson i de tyngsta frågorna, ekonomi, rättspolitik, du har skött debatterna i riksdagen. Vilket är ditt ansvar bakåt för att partiet hamnat i den här situationen?
Ja, men det är ju såklart också betydande, både med och motgång. Man ska komma ihåg att jag har ju varit med både med Lars Leijonborg och fått över 13%. Jag har jobbat med Jan Björklund, jag har jobbat med Nyamko Sabuni. Så det är klart att jag har i alla de där skedena haft ett ansvar. Jag
tycker, och vilket skulle det kunna vara då?
Ja, men det kan ju vara att jag inte tillräckligt mycket har styrt upp tydligheten. För jag tror att den här fladdrigheten vi har visat upp under den här mandatperioden i regeringsfrågan tills nu naturligtvis har bidragit till vår utsatta situation.
Ja, tydlighet. Det är ju, brukar ni ofta svara i sådana här sammanhang, att man inte riktigt har förstått allt det goda ni egentligen vill. Men är det just det liksom interna i hur man förhåller sig till att det finns en ganska stor del i partiet som på ett liksom existentiellt plan faktiskt inte vill samarbeta med SD?
Ja, men det måste man ha stor respekt för. Men nu har vi ju haft då partiråd, vi har haft landsmöte med en stark och tydlig majoritet lagt fast den kursen som vi nu står vid, att vi kan samarbeta och prata och söka samsyn med alla partier i Sveriges riksdag. Och det inbegriper ju även så att säga, Miljöpartiet och Sossarna, inte bara vi och SD, för att driva frågor framåt. För vi har ju sådana samhällsproblem som kräver så mycket åtgärder.
Ja, politik är ju också, det är ju sakfrågor och innehåll, men det är också person och kommunikation. Vad tror du skillnaden blir i partiets framtoning när det är du som är partiledare istället för Nyamko Sabuni?
Vi har ju olika bakgrund, föga förvånande jag och Nyamko Sabuni. Men det är klart att jag kommer ju från en medelklassfamilj, en medelsvensk stad, och är medelålders. Man kan inte bli mycket mer medel än vad jag är. Och i den vanligheten så tror jag att det finns stark grund att hitta en tonalitet som kan nå fram till väldigt många medborgare. Och den viktiga tonförändringen som jag vill spela in, det är ju det här med att vi måste fokusera mer, och det finns starkt i den liberala själen så att säga, att folk, alla föds inte med silversked i mun. Många har det tufft, många ungdomar har brutala uppväxtvillkor, och vi behöver bli bättre på att möta detta med sociala insatser. Det handlar ju självklart om skolan, men också i rättspolitiken.
Ja, du var inne där på din mycket medel klassiga bakgrund. Båda dina företrädare, både Nyamko Sabuni och faktiskt också Jan Björklund, använde sin bakgrund i den här politiska berättelsen om sig själva. Nyamko Sabuni, flyktingbakgrund, klassresa i Sverige. Jan Björklund talade ju ofta om sin mor som hade flytt från Norge undan nazisterna. Vilken blir din användbara berättelse ur din egen bakgrund?
Ja, men i den här medelklassuppväxten i Örebro så finns det också någonting som är viktigt. Där fick jag tidigt lära mig att man skulle jobba. Jag fick lära mig tidigt att det var viktigt att man skötte sig i skolan. Så gjorde jag väl det någorlunda skapligt. Men det fanns också ett engagemang i att jag såg i unga år hur många barn inte hade samma förutsättningar som jag. Det visar sig ännu mer lite senare när jag varit fotbollstränare och så. Ja, mina unga, de hade kanske både två och tre par fotbollsskor. Och så kom det grabbar som vi hade ansvar för på träningarna dit. Och de hade inga fotbollsskor alls. Då fick man lösa detta. Det finns sådana otroliga skillnader i möjligheten att skapa goda livschanser för unga som vi måste adressera. Och det har jag sett i den här medelklassmiljön.
Ja, jag har ju hört dig tala tidigare. Det är inte så ofta jag har hört dig tala om sådana här sociala frågor tidigare. Du hade ju då någon slags rykte om det att vara lite mera batong. Liberal. Hur medveten är den här förändringen i din framtoning som du nu ger uttryck för?
Det är ju inte jag har ju alltid tyckt så här. Om man tittar tillbaka på de motioner som jag har väckt när jag var nyvald i Sveriges riksdag förra århundradet faktiskt, 1998, så har ju de ofta haft en social prägel. Men det är klart att när jag har jobbat i justitieutskottet i många år, då är det ju frågor om brott och straff och fler poliser och tidigare insatser, nya verktyg för åklagare för att kunna avlyssna grova kriminella och så vidare. Då har ju det tagit överhand, medan socialtjänstlagen som jag vill reformera för tidigare och tydliga insatser, den har ju legat i ett annat utskott, socialutskott.
En fråga, är det lättare att vara partiledare för Liberalerna om man är man?
Jag hoppas verkligen inte det.
Vad tror du?
Ja, tittar man tillbaka på att det blev väldigt tufft för både Maria Leissner och Nyamko Sabuni, så är det klart att jag är svaret skyldig att se till att jag ser till att i mitt ledarskap stöttar och lyfter fram kvinnor för att se till att vi i framtiden får fler och nya kvinnliga partiledare som kan möta väljarna i val.
Ja, det var ju det. Både Maria Leissner och Nyamko Sabuni har varit partiledare men fick inte vara med och leda partiet i val. Alltså, finns det vilka slutsatser om partiet kan man dra av detta?
Ja, det är ju att partipolitiken är ju riktigt tuff. Det är ju så att säga en MMA-fight utan slag. Det är ju ett enormt harvande, det är enormt koketterande ibland, och det är inte alltid så vackert. Och det uttrycket att man ska inte se på när man gör politik och man ska inte se på när man gör korv, det kommer ju någonstans ifrån, så att säga. Inte jag smittar på. Det är ju klart att det är
tufft. Du menar
att
processerna är oläckliga?
Ja, men processen, det är tufft. Och när det blir konflikter, då kan man gräva ner sig där. Och då finns det för många människor som kanske inte ser den stora uppgiften. Att Liberalerna är inte till för sig själva. Jag är ju till för de människor i Sverige som behöver ha mera frihet, och så ska vi säkra friheten för många människor, och vi har stora utmaningar.
Är det svårare att vara partiledare i Sverige om man är afrosvensk som Nyamko Sabuni är?
Det hoppas jag inte att det ska vara, men det ska väl inte heller uteslutas. Det är tufft att vara kvinna, vi kan verkligen nöja oss på det.
Men finns det några strukturer i samhället som gör att en afrosvensk partiledare möts av större motstånd än, säger en 53-årig man från Örebro?
Jag tror inte man ska underskatta det faktum att många medborgare, när de tar till sig politik, tycker att den här identifieringsförmågan att känna igen sig är ganska, jag kan påverka det. Och det är ju fruktansvärt orättvist, men det tar ju lång tid innan vi har nått det. Den nivå i samhället där fördomar inte spelar någon roll i människors vardag alls. De finns ju där tyvärr, och det är klart att det kan påverka.
Tror du att Nyamko Sabuni har varit utsatt för fördomar?
Ja, tyvärr.
Vilken sort?
Ja, men inte i vårt parti på så. Utan jag är helt säker på att när man läser hennes bok så har hon en upplevelse där hon, från att hon kom hit som ung, har fått uppleva saker som jag aldrig behövt uppleva, som jag är otroligt tacksam och gjort mig till på många sätt en privilegierad människa. Men också har gjort att Nyamko är en sån stark och fokuserad och klok person. Mm.
Jag tänkte att vi skulle också prata om ett politiskt område där ni faktiskt förändrar er politik nu. Det handlar om skolan, skolföretagens möjlighet att ta ut vinst. Det är en sån där skarpt ideologisk fråga där vänstersidan vill att begränsa vinsterna mellan de borgerliga försvarat detta. Och nu sa Liberalerna som första borgerliga parti på väg att ändra ståndpunkt. För i veckan så pratade ni om att vinstbegränsningar kanske behövs ändå. Varför gör ni den här omprövningen?
För att jag då med mitt mandat, som man ändå får ett visst mandat som nyvald partiordförande och företräda alla våra medlemmar, så vet jag om att det finns en stor oro över att vi inte tillräckligt bra har markerat och hanterat det faktum att det finns skolor som gör vinst fast de inte håller tillräckligt bra kvalitet. Det betyder ju inte att vi i det som jag säger, där vi nu tittar på, vill ta bort valfriheten. Vi tycker det är viktigt med mångfald. Vi tycker det är viktigt att föräldrar och elever ska kunna få välja olika skolor. Men jag har också sett att friskolereformen som firar 30 år, den har burit iväg ganska långt. Och då är det för oss viktigt att markera att vi vill se ett annat ramverk för de här företagen att agera på.
Ja, vi ska återkomma till huret lite mer, men mer om varför. Alltså, Nyamko Sabuni talade ut till nyligen för sin avgång på ett mycket övertygande sätt om att vinsterna inte var problemet. Varför är vinsterna ett problem nu då?
Ja, men det är inte huvudproblemet. Huvudproblemet är att det finns för få människor som väljer att bli lärare överhuvudtaget i Sverige. Problemet är att det är för mycket stök och bristande ordning och reda i våra klassrum. Problemet är att man inte möter unga personer med olika problem och som har svårt att sitta still. Ja, men alla ungar som är i yngre årskurser har ju myror i brallan, men det finns ju elever som har en hel myrstack i brallan.
Ja, men om vi återgår till det specifika,
det måste man ju ge sig på, möta först. Det är ju problem som vi måste lösa här och nu.
Ja.
Men det är också en fråga om hur används resurserna. Och hur ser man till att om det ska finnas ett överskott i ett bolag så ska det motsvaras av korrekta betyg och en god kvalitet. För resurserna är ju oavsett form, bolag eller stiftelse, är ju till för att landa hos elever och lärare som
Vad tänker ni då för modell? Hur skulle det kunna gå till då?
Ja, men vi tittar ju på det nu brett och jag jobbar med våra ledande, de flesta skolkommunalråd såklart är med i den här processen, men några de stora städerna, och där är ju en fråga om att titta på hur det egna kapitalet ska vara på en viss nivå i skolor så att man kan garantera en drift av en fri skola även om elevunderlaget viker så att det inte blir en konkurs, och då kan man tänka sig att det ska stärkas, och då kan man inte dela ut lika mycket av ett överskott.
Det skulle funka lite som bankerna då, att de har kapital.
Ja, men i den riktningen. Ja. Och sen är vi noga med att man ska ju naturligtvis inte, när det gäller själva skolpengen, så är det viktigt att att man inte ska svälta ut fria skolor och försöka, eftersom vi gillar möjligheten att kunna välja skolor. Däremot så är det klart att den kommunala skolan måste ju ha en korrekt kompensation för det faktum att man har ett huvudansvar att bedriva skolverksamhet om ingen annan gör det. Och då ser det väldigt olika ut i Lycksele och Lund. Så att säga.
Ja, ni har ju försvarat friskolorna i ganska många år som ett liberalt projekt. Skulle du säga den här ideologiska entusiasmen, har den på något sätt gjort det svårare för er att se problemen, om du ska vara historiskt självkritisk?
Det tycker jag inte i sak. För mig är det så att den verksamhet som man gillar och står bakom, och jag tror ju som liberal på frihet, jag tror på ansvar, jag tror på mångfald. Och då är det också viktigt att man sätter upp ramverk för skolorna framöver som agerar som fria skolor, oavsett det stora bolag eller koncerner eller mycket små enheter, vilket också är väldigt vanligt, att de får ett tydligare ramverk, för det tycker jag kan ha brustit. Vi har ju haft nu, spelas upp nu att en människa som döms som har drivit en friskola i Göteborg, det är ju en skandal att inte kunna stoppa det tidigare. Och det bär ju socialdemokratiska regeringen ansvar för att man inte har levererat förändringar.
Så man kan tänka sig att det kommer fler förslag i dämpande riktning när det gäller
Jag ska utveckla detta, och jag pekar på att hantera både frågan om skolpeng utan att svälta ut fria skolor. Men att man har ett stramare ramverk för att titta på etableringar, på att titta på vinster som inte motsvaras av en god kvalitet för elever och lärare.
Mm. Till sist, vad händer om Liberalerna inte kommer in i riksdagen? Hur ser er strategi ut då?
Ja, jag har bara en enda målbild, och det är att vi kommer göra ett bra val. Jag tillsammans med alla våra medlemmar. Och,
men ni måste ju ha planer för vad som händer om ni inte kommer in.
Jag har tänkt på det också. Då ska vi se till att vi snarast återkommer i Sveriges riksdag. Men det är en målbild som inte finns. Jag jobbar snarare med frågan hur jag ska ta hand om alla nya medlemmar som strömmar till och alla människor som vill hjälpa till för att Liberalerna ska göra ett starkt val.
Det var allt. Tack ska du ha, Johan Persson, för att vara med i Ekots lördagsintervju.
Tack själv.
Ekots politiska kommentator heter Fredrik Furtenbach. Hej Fredrik.
Hej.
Du har lyssnat på den här intervjun. Var det något särskilt du fäste dig vid?
Ja, det var flera saker. Jag tänkte till exempel på det här med att Johan Persson har uppenbarligen tänkt efter vilken bild han vill ge av sig själv. Vad är hans image då? Och då är det då, han sa att han är medelålders från en medelstor stad. Och att det där ger en vanlighet som gör att man kan hitta en vanlig tonalitet. Alltså han menar väl att han kan prata så folk förstår och att han kan då uppfattas som vanlig. Sen kan man ju i och för sig undra hur vanlig någon är som har suttit i riksdagen i 20 år. Men det är i alla fall det som han menar då i hans starka sida tydligen. Det som gör, det som, och det är hans berättelse, för att använda ett uttryck som ju är ganska vanligt i både politik och reklam numera.
Man ska ha en berättelse. Såklart. Om sitt värde,
ja,
sig själv.
Och det är att han talar som man begriper och är vanlig.
Var det något annat?
Ja, sen tänkte jag på det här med folkmord. Han var ju tydlig med att han själv vill använda ordet folkmord om det som Ryssland gör i Ukraina. Han säger att Ryssland vill krossa den ukrainska staten och det pågår ett rent slaktande. Men uppenbarligen är det inte Liberalernas linje att detta är något man ska försöka få med sig i riksdagen på. Han är ju väl medveten om att det kan bli ganska komplicerat då, eftersom folkmord är ett ord som förpliktigar. Även svenska regeringen drar sig ju ofta för att använda det, även om man tycker att någonting är fruktansvärt. Så det blev mer av en personlig åsikt än en partilinje. Mm.
Det här med att byta partiledare då, som Liberalerna har gjort så här nära ett val. Vad vet man om det? Alltså, vinner man någonting på det?
Ja, statsvetarprofessorn Henrik Oskarsson och hans kollegor i Göteborg har precis då undersökt detta. Och i genomsnitt så ger ett byte ett litet lyft, men det är väldigt litet. Det är i genomsnitt mindre än en procentenhet. Dessutom klingar den här effekten av. Så det är ju inte så att man ska se det här som ett säkert recept för att lyfta ett parti. Men med detta sagt så måste man ju byta ibland. En partiledare kan ju hamna i en ond cirkel eller en negativ spiral. En partiledare som får kritik för sina uttalanden många gånger kan bli så påpassad att man till slut måste byta. Allting uppfattas som fel, och där höll väl Sabuni på att hamna.
Ja, det här med skillnad mellan hur manliga och kvinnliga partiledare uppfattas då, vad vet vi om det?
Jo, men då finns det också forskning som tyder på att skandaler eller affärer slår hårdare mot kvinnliga politiker. Så att det är tuffare då att vara kvinna på det sättet. Sen kan man ju inte såklart reducera Sabonis fall enbart till en fråga om hennes kön, därför att det finns ju partiledare, kvinnliga partiledare som har en jättestark ställning i sitt parti, till exempel Annie Lööf och Ebba Busch, utan jag tror ju att det fanns mycket annat bakom detta. En sån sak var ju att partiet hade en djup splittring, men man valde en partiledare som väldigt, väldigt tydligt hörde till ena falangen, och den där splittringen la sig ju aldrig heller.
Till sist kan jag konstatera att Liberalerna inte verkar ha tillräckligt många kärnväljare för att kunna nå riksdagen, och att hoppet då alltså står till taktikröster i det läge som partiet är i nu. I vilken mån är det en väg framåt för Liberalerna just nu?
Jo, men jag tror att de har goda chanser att få det. Historiskt brukar de faktiskt få det. De senaste 20 åren har de fått mellan en fjärdedel och en femtedel av deras väljare har varit taktikröster. Men sen gäller det ju då att man väldigt tydligt visar att man hör till ena laget, Och det finns andra problem också. Det är ju det här med att Liberalerna och Sverigedemokraterna går roligt ihop. Att inte heller Kristdemokraterna är särskilt intresserade av Liberalerna. Så att det där gör det lite svårare att tydligt höra till ett lag.
Mm. Tack så mycket, Fredrik Fortenbach. Det var allt för den här veckan. Nästa vecka möter vi Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi här i Ekos lördagsintervju. Producent denna vecka, Parisa Höglund, teknik Andreas Eriksson. Johar Bendjelloul heter jag. Tack för att ni har lyssnat.